Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Varmt välkomna till Nemo möter en väns torsdags special. Ja, det är ju så här att varje torsdag så bjuder vi på ett bonusavsnitt här i form av ett avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg. Och veckans present till er från mig är mitt grymma snack med Simon Superti från i vintras. Simon är inte bara en av landets mest älskade artister, utan han gjorde ju även hyllad skådisdebut som gangster i monstersuccén Hundarna, som nyligen gick i mål. Följ gärna den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu är det slutsnackat. Nu dunkar vi igång. Här är han, Simon Superti.
Det finns ingen tid att spilla. Vi kör igång Nemo möter en vän med Simon Superti.
Tjena brorsan.
Tjena, läget?
Jo, det är bra fan.
Kul att ha dig här.
Ja, men tack tillsammans.
Du, det är bara att köra in en snusjävel, så är du redo?
Ja, jag tänker. Förberedande syfte.
Du har just tryckt i en påse godis också. Var det också i förberedande syfte, eller?
Ja, alltså, vi har ju en lång dag idag. Alltså. Påse godis, en prilla, ready to go.
Är det en PR-dag, eller?
Ja, det låter så jävla pretentiöst att kalla det, men det är exakt vad det är. Så man tutar och kör, då är lite socker ganska nice.
Vad har du på schemat idag?
Idag var jag på morgonstudion, morgonsoffa, men på SVT. Nu är jag här, så ska jag till ytterligare en grej, sen ska jag till Efter 5 på TV4. Och sen är vi nog klara för dagen.
Vad känner du kring såna här dagar? Är det lustfyllt eller är det lite ambivalent?
Nej, men jag tycker det är nice. Jag menar, först och främst, jag har krigat hela mitt liv för att komma till den här punkten då någon ens bryr sig om min musik. Så att det gör mig bara glad. Sen är det är roligt. Alltså, det är roliga sammanhang. Man får en chans att uttrycka sig och det blir bra samtal. Så att jag försöker se det så mer än att det är så fort man börjar se det här som jobb och du är så här, för musik, ingen av oss har valt det här för att jobba med det, utan vi gör det ändå, så man försöker hitta det roliga i det.
Men precis som du är inne på, du har ju varit i branschen jättelänge, men det här publika genombrottet har ju kommit nu de senaste åren.
Ja, absolut.
Och hur känner du kring biten det här med att du nu ska, men att nu är folk nyfikna på ditt privatliv och det här med integritet och att öppna upp om din, men, ganska stökiga historia, får man säga, på vissa håll.
Ja, ändå. Nej, men det, jag tror alltid, jag har skrivit texter så pass länge att, och det har alltid varit min vinkel att skriva av sig om jobbiga grejer. Så jag tror jag har ställt in mig på det i mer än halva mitt liv. Nästan hela mitt liv. Och sen nu när det kommer, det är självklart, vissa privata grejer, så här, familj och sånt, vi har inte kommit dit, men sånt vill väl de flesta inte ha, att de blir påverkade. Men allt om min bakgrund och vem jag är, det är så här, det kommer med det här. För att man når ju också folk då. Alltså, om jag öppnar mig, så vågar ju folk öppna sig, och det är ju hela grejen jag gör. Så att jag försöker vara så transparent som möjligt och sen behålla, ja, såklart en del för mig själv, just för att det behöver alla. Jag tror att alla behöver, för när man är totalt utblottad, det tror jag inte någon mår bra av. Men, ja, men det är en del av det jag sysslar med, att vara öppen.
Och det känns som att vi lever i en tid där just transparens och sårbarhet och blottning prisas också lite. Folk vill det liksom, och folk behöver det. Dels för att känna igen sig, som du säger, men också lite, alltså, underhållningssyfte låter ju så konstigt, men jag tror folk ändå så här går igång på att höra mörker och liksom ärlighet och det här när rustningen är helt av liksom.
Ja, jag gör detsamma. Jag gillar när någonting känns autentiskt och riktigt rakt och ärligt och lite smutsigt också. Det, jag både respekterar och uppskattar människor som vågar göra det. Alltså att vara ärlig och öppen, även om det inte liksom bara guld och gröna skogar liksom överallt. För det är modigt och det inspireras jag av, och då försöker jag vara en sån också. Och jag vet inte, det är inte för alla kanske, men jag tycker det är skönt, för att ju öppnare vi är med varandra, desto mindre ensamma blir vi nu, tror jag, i vad vi går igenom. Och det är väl det egentligen i grundbotten, det som är det, att man ingen vill vara ensam, så att man hör någon som vågar erkänna, då vågar man själv.
Men har det varit frustrerande att inte slå igenom själv, att nå igenom bruset själv för den nu senaste åren?
Nej, alltså jag menar, jag har aldrig sett det så. För att jag jobbar mycket bakom kulisserna. Så allting som jag har gjort har jag skapat tillsammans med folk. Teamwork make the dream work. Men jag har sett det som att, och jag har ju fått, jag har ju inom citationstecken vunnit i på de olika, alltså jag menar som producent, du gjorde det för inom citationstecken andra. Men jag vann ju en Grammis, och jag menar, jag lever ju fortfarande på det. Så att säga, jag har aldrig sett så. Men, och det har aldrig varit kändiskap eller den här att jag behöver vara längst fram som har drivit mig, utan det kom till en punkt att jag började skriva låtar naturligt, att de bara vällde ur mig till mig, och så hittade jag det här soundet med gitarrerna och blev fett taggad på att få spela mycket med band, och det blev en ny värld som jag liksom, både genremässigt, soundmässigt, men också som, med folk som jag aldrig riktigt hade upplevt. Så jag kom från gangster rap som gjorde, alltså producent, till att komma in i den här världen. Det har liksom öppnat mina ögon musikaliskt på ett helt annat sätt. Så det var mer det, att jag behövde att låtarna skulle komma ut. Och sen älskar jag att spela live. Och sen älskar jag att spela live med band. Så att de grejerna gör så att nu är jag ute och artist. Men det var aldrig, jag kände aldrig så här, fan, det borde vara jag som står där. Eller det borde vara jag som syns. Det var till och med nästan lite skönt att kunna sätta av och på när man ville vara, synas.
Ja, alltså på ett sätt så är det ju en väldigt lång väg från att producera ODZ och de här och det här.
Det gör jag fortfarande.
Ja, men jag ska komma till en bra poäng jag har. Att det är en ganska lång väg från det gangsterrap och det här, ja men lite stökiga, till att kallas Sveriges nya Cornelis Vreeswijk. Man kan tycka att det är en lång väg, men på ett sätt är det ju inte det heller. För det är ju samhällskritiska texter, det är liksom det här stå på utsidan lite grann.
Precis. Det är samma grej, alltså, så du har en poäng där. När jag började som producent, det var ju 2017 liksom, som jag ens försökte. Och det gick ju som tur väldigt fort där med, så att det liksom hände massa grejer. Men när jag hörde de här killarnas olika berättelser, så blev det till en början, sen utvecklades ju Sverige och deras berättelser med Sverige. Men till en början kände jag att vi är någonstans i New York 93-94 nu i hiphop, fast i Sverige nu. Och att de berättelserna behöver komma fram. Det var min vision. Sen, och det gjorde vi ju. Men sen också hände det ju massa saker som utvecklades i Sverige på ett sätt som, så att det inte, ja, det blev inflation i vad som sades. Så att det är egentligen samma sak. När jag tänkte på, när vi skojade om att göra Hemlisar låten vilket drev mig till hela konceptet Hemlisar, skiva 1 och 2, förhoppningsvis 3, så var det ju det att vi hade en diskussion, jag och Julie Elte som gjorde det från början, hade en diskussion om Cornelis, att egentligen är han en rappare, så det var så skämt. Han tjänar pengar i cash, han ger bort allt till alla, han har guld, ena dagen är han rik, ena dagen är han fattig. Han skriver om gatan, du vet, han skriver om de utsatta, men han hade aldrig sett alla de här grejerna. Han hade nog aldrig sett en Kalashnikov, liksom. Eller kanske han hade, men det var nog inte alls lika vanligt i Sverige då. Och, eller Tramadol, som den låten börjar med, Lena, det lär ju inte ha funnits då, fanns ju något annat, men så det var ju en tanke om att föra det vidare, och jag var så trött på att göra gangster rap. Det var ju samma veva. Så att, som för att knyta ihop ett svar till din fråga, så är det för mig samma sak, fast med olika outlets. Att jag kan nästan skriva svårare och tyngre grejer hårdare grejer som känns mer rakare i den här i det här soundet versus vad jag egentligen kände att jag kunde göra som en rappare, för att då hade folk redan reagerat på stilen. Mm. Förstår du vad jag tänker? Så att det är väl bara en utveckling i sig.
Ja, Cornelis var före sin tid.
Yeah.
Mm, same, same but different.
Yeah.
Men om man ska ta ett helhetsgrepp på hösten 2025 här nu, the bigger picture, yeah. Hur är läget? Och vad händer?
Hösten 2025, just nu det händer så mycket grejer faktiskt. Jag kom just hem ifrån mina första två dagar på set. Jag håller på filmen, och det är första gången någonsin jag gör det. Så jag filmar en serie, en liten stjärnroll där, i en serie som heter Försvararna, samtidigt som att jag släpper skiva nu på fredag. Natten till fredag, Hemlisa 2. Samma dag börjar vi turnén, så då åker vi till Helsingborg, spelar på det arena där, och sen dagen efter Pustervik. Sen åker jag på söndagen tillbaka till Göteborg och fortsätter filma på måndagen. Och så är det lite så fram tillbaka. Så har vi Stockholm här den, vad blir det, 30 oktober. 31 oktober har vi Katalin i Uppsala. 1 november har vi också Katalin i Uppsala. Söndagen igen tillbaka och filma. Så det är så där hela hösten. Och det, vilket är skitkul, men det är mycket tuta och köra.
Man brukar säga att man aldrig blir profet i sin egen hemstad. Är du det?
Ja, det är väl inte upp till mig att säga.
Men är du stor i Uppsala?
Det vet jag. Alltså,
vi får väl se nu.
Jag är jätteödmjuk till att det sålde ut typ 2-2,5 månad innan. Mm. Och Katalin och Danrik Sälen, nu har vi en till. Och den bryter slut också. Mm. Och Uppsala är inte känt för det. Speciellt inte med sina egna. Och det är ju, men jag tänker nästan att det där profet i sin hemstad, det är en svensk grej. Det är nästan som att, ja, du behöver, jag är från Uppsala, så jag behöver liksom flytta till Stockholm för att man ska. Men det är samma om jag flyttar till USA och slår där, då helt plötsligt är jag nationellt stor i hela Sverige.
Mm.
Och det är lite synd tycker jag, men jag uppskattar Uppsala och jag hoppas på att kunna få vara ett språkrör för många i Uppsala, absolut.
Mm.
Jag värnar om Uppsala, jag kommer gärna tillbaka och gör det där lilla extra varje gång jag kan.
Mm. Ja, vi ska också säga det till lyssnarna att ditt album släpptes i fredags, blir det ju, om man tänker när den här podden släpps.
Ja, men fan vad nice. I fredags släpptes den.
Ja, exakt. Så den finns ju ute och lyssna på nu.
Ja, gå in och lyssna på den. Jag älskar.
Streama sönder.
Ja.
Mm. Du, vi ska leka en lek nu som jag leker med alla mina gäster.
Fan vad trevligt.
Ja, leken heter associationsleken och det går ut på att jag säger ett ord eller namn eller projekt från ditt liv.
Okay.
Och du säger till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Ja, det kan bli en del, men vi kör.
Ja, men det är det som är meningen. Du får utveckla hur långt du vill.
Det är kul.
Ja, du får snacka så mycket du vill. Det är bara kul. Första ordet i associationsleken med Dear Simon är ditt efternamn.
Superti, legacy, min pappa, rötter, familj, kött och blod, värme, lojalitet, band. Hårt arbete. Kommer från ingenting. Ja, det är några spridda ord jag kom på så fort jag tänker på mitt efternamn.
Mm. Vart är det ifrån?
Det är från Italien.
Mm, det är det man gissar faktiskt. Mm. Mm.
Det är från Italien. Min pappa är från Italien. Kom hit när han var typ 18-19. Med en son som den träffade mamma i Tyskland. Jag var här. Sen träffade min mamma. Fick 3 söner till. Mm. Så vi är 4 söner.
Mm. Är morsan svensk?
Mamma är svensk.
Mm. All right. Nästa ord är barndom.
Barndom. Hård.
Var det?
Ja, lång. Lång. Det är nästan lättare att säga spridda ord när man tänker på så djupa grejer. Mm. För att inte gå in på djupet direkt. Men ja, lång. Lång, hård, alltså hård kanske fel, men den var ju fin också. Det är klart att absolut en fin. Saknade det gamla landet vi levde i.
Mm.
Tänker jag ju direkt på. Mm. Men den var hård och lång.
För mig är det helt okej om du vill gå in på djupet, för jag blir ju supernyfiken när du säger lång och hård.
Det var, alltså jag är yngst, det är supersladdis. Mina föräldrar är 40-talister. Mina bröder är 70-talister och 60-talist. Och så kom jag in 87 liksom. In i en ny värld för dem också. Jag tror att det var skiftet i Sverige. Hände mycket där. Och sen, mina föräldrar, de har varit gifta nu i 53 år eller 50, något sånt. Men under just min uppväxt, det var liksom, men det var också finanskris, det var mycket, men de flyttade isär några gånger till och med när jag var liten, och det var väl en hel del som också, det finns två låtar på plattan där jag verkligen pratar om det, för det är därför jag skriver, för att läsa förklaringen. Den ena heter Kära gatubarn och den andra heter Monster under sängen, och båda beskriver hur egentligen vad som hände i detalj, men det var mycket dricka och det var mycket splittras. Jag stod nog emellan två föräldrar ofta. Och det gjorde nog att jag drog ut. Och när man kom ut så fanns ju andra människor där som hade olika anledningar att inte vara hemma, du vet vad jag menar, det kan vara alla anledningar. Och i samma veva så blir man ju vuxen, tror man. Och så ska man göra allting man vill, om ingen kan säga någonting till en. Och den perioden nu när jag är vuxen på riktigt och kollar tillbaka, så tycker jag egentligen synd om mig själv på ett sätt. Alltså barnet, säger man. För att också jävla massa ADHD som heter DAMP. Nu har jag fått diagnos och sådär. Så det var ju så många anledningar varför man skulle kunna hamna snett. Och det är egentligen ens fel, det är bara vad. Du vet vad jag menar. Så när jag tänker tillbaka på det nu kan jag tänka, fan synd, alltså det var så mycket grejer man skulle kunna rätta för att jag inte skulle hamna i någon sväng, och mina vänner. Men så blev det, och det ledde mig hit, så jag ångrar ju aldrig någonting. Det är en grej kanske för att man inte ska få massa ångest och bli manisk, men jag ångrar faktiskt inte någonting, för jag mår bra idag, jättebra liv, och jag vill inte byta mig. Men ja, det var långt. Jag kände ofta att jag behövde klara mig själv. Och det tror jag att det påverkar när man blir äldre också. Mm.
En 87a med ADHD.
Ja, ganska mycket.
Mm. Samma här.
Nej, så 87a med ADHD. Okay, my God. Jag
var tvungen att bli en fist bump där för att jag vill känna liksom. Nej, men jag känner mycket i vad du säger. Ja, mycket
det var ju DAMP då också. Det är faktiskt en stor skillnad. Fick du hjälp för det?
Nej, men det var mycket skam och skuldbeläggande. Och in med DAMP-grabbarna i grupprummet. Och så
lilla klassen också. Allt det där. Med folk som kanske också var lågbegåvade. Alltså, såhär, det var ju inte,
och man blandade så sjukt. Ja.
Exakt, inte något mot dem, men det är såhär, du kan inte lägga bara för att man har liksom ADHD med någon som kanske inte kan. Det var tidigare. Jag fortsätter med den här leken. Det är det jag menar, att den här leken kan bli lång som helst.
Nej, men jag tycker det är underbart att du utvecklar, för det är det jag vill. Men det är också här, vi ska bara knyta ihop säcken kring det här med ADHD och hur det var förr. Alltså, för mig var det mycket så här att lärarna och rektorer var ju väldigt så här, allt skit som händer i den här skolan är ju Nemos fel. Och vad fan gör det med en liten pojke liksom?
Var växer du upp någonstans?
Men på Värmdö.
Så det var ju mindre och så där i den skolan, och kanske det typ bara var du.
Exakt.
Och lite så var det hos oss också. Att jag behövde inte ens vara på plats, men det var lätt att folk trodde att det var jag.
Ja, skylla allt på oss.
Ja, ADHD, liksom koncentrationssvårigheter och överskottsenergi. Och alla ni där ute som känner att det är jobbigt, alltså man kan göra det på olika sätt. Jag tror att sol, äta, sova och ha fokus och kärlek runt omkring sig hjälper.
Mm.
Har inte det, tyvärr, jag är inte så här för substanser livet ut som det här är, men medicin har faktiskt hjälpt mig i vuxna livet. För att jag tror jag har en teori om det, men då är det att vi egentligen hunter gatherers, alltså vi ska ut och springa och käka nötter och jaga och fiska och liksom lösa, och så ska vi hem och sova i 3 dygn och få mat och bli upppassade, och så ska vi ut igen och vara hungriga. Men i en stad och liksom ett samhälle som det här, då blir våran roll lite fel. Och då hamnar vi utanför. Men det finns ju hur många som helst. Så det är ju en del av människans utveckling. Så att när man tänker så kanske man inte känner sig lika dum. Eller när man är liten.
Nej, precis. Den där skamkänslan och den här känslan av att jag inte kan vara som alla andra. Det är det man vill få bort liksom.
Ja, för det leder ju till att man känner att det är jag som är problemet. Yes. Det är mig det är fel på, för att jag står ut.
Som tur är så är det ju ganska annorlunda idag. Och ja, idag, verkligen. Det är i skolan och så här.
Ja, verkligen. Ja. Det är det jag menar, att vi är i samma ålder. Mm. Och att vår generation åkte verkligen, var några av de sista kullarna som åkte på den där dampungestämpeln. Mm. Så det blev lätt att man inte ville ha, jag ville inte ha hjälp förrän i år. Mm. Så jag tog den själv, för att baksidan av ADHD är ju också att man inte orkar. Mm. Och det snackar ingen om, att så här, det är mycket där överskottsenergi, att man är mycket,
och sen bara tar man slut.
Ja, och då blir man ju lat inom situationstecken. Och då kanske jag tyckte att jag själv har varit det många gånger när jag har haft en sån här baksida av ADHD, men tills jag fattat att det var det var. Mm. Och då jobbar man med sig själv på dans. Men som allt annat, jag tror att det, kan man tämja sin ADHD, då är det bara positivt.
Ja, precis. Nyckeln är väl att kunna kanalisera den här energin.
Ja, men kanalisera sin ADHD. Exakt. Ja,
på bra saker. Mm. För att blir det på dåliga saker, då blir det ju liksom alkohol, droger, bekräftelse och bara stöka liksom.
Som vi alla har gått igenom.
Alla med ADHD har varit där,
ja,
i alla fall.
Ja, ja, på ett eller annat sätt.
Man hamnar ju där. Ja. Det är ju så jävla tätt sammankopplat, ADHD och beroendesjukdomen. Det går hand i hand liksom.
Ja, ja. Alltså, och nu vill jag inte outa min familj. Men det finns typ nästan ingen i mitt träd som inte har haft något problem. Och jag tror att eftersom jag är sladdis, så är mycket mörkertal i exempelvis, nu tar jag min familj som exempel. Mm. Att även om det inte är sprit eller knark eller sex eller vad det kan vara, så här, arbetsnarkoman. Mm. Jag brukar säga att om man dricker för mycket vatten så drunknar man ju inifrån. Mm. Det är samma princip, att så här, vi kan ju pusha saker till en nivå som inte vi har utlopp eller vad heter det, purpose, vad heter det, anledning,
syfte.
Mm. Då snurrar vi in i sådana saker som ger oss, är det dopamin? Mm. Jag blandar alltid upp då.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Ja.
Just det där som du var inne på nyss är också så jävla viktigt att nämna, för jag tror att många har en bild av ADHD att vi då är någon slags, vi har sånt jävla driv, och det har vi ju oftast.
Ja, ja.
Men det här med när man tar slut, det snackas det mycket mindre om. För jag är som du där, alltså när jag har kört ett race med mina prylar, alltså jag kan typ ligga på min säng och vara helt utslagen länge alltså.
Ja. Det är, för mig är det så här, jag skriker till mig själv i huvudet, jag behöver gå på toa. Men jag gör ingenting.
Nej.
Det händer ingenting. Och det spelar ingen roll vad jag säger. Så det krävs sån mental kraft ibland att ta sig upp. Speciellt om man har ett högt tempo i sitt liv. Mm. Och det är den anledningen som jag har inte råd eller tid, och jag vill inte ha det här längre. Och nu fattar jag att jag har ADHD, så jag behövde söka hjälp. Och det var faktiskt jag som gjorde det. Det är första gången jag pratar om det. Och det är ingen hemlighet, men det jag inser att det är det. Och det har hjälpt mig ändå. Och då snackar jag bara Elvanse. Och äta, sova, träna. För att den grejen också gjort så att jag försöker inte ta mycket alls. Och ibland inte ta. Min doktor sa, för de som lyssnar kan jag tänka att min doktor sa att gav mig ett tips. Jag hoppas att det är rätt, men det funkar för mig. Jag tar det varje dag, absolut. Men han sa, ta det som Alvedon mot din ADHD. Och det känns mycket snällare och finare, för att jag var alltid rädd för att nu ska jag skriva upp mig på amfetamin här för resten av mitt liv och bli tjackis och tappa min kreativitet, alla de här grejerna. Men, och nu det finns säkert baksidor med Elvanse också, jag har inte hållit på hur länge som helst, men det är det första grejen jag har märkt av alla grejer man har självmedicinerat också, som faktiskt funkade, att få den där lilla luckan att, som man ger sig själv, tanken att alltså, jag gör det där eller res det eller vad det nu kan vara. Och sen tror jag att man ska väl med åldern, jag tror att man får då lucka att lära sig saker man inte har lärt sig och förhoppningsvis kan sluta med det till slut. Det är så jag försöker tänka.
Men du kör 30 milligram eller?
Ja, exakt.
Mm. Vad upplever du har blivit bättre, och fråga nummer två, har du haft några bieffekter?
Ja, som sagt, jag är väldigt noga med att understryka, för speciellt för de som lyssnar, som tänker så här, kanske har lyssnat på min musik, det här är bara medicin för mig. Jag försöker inte på något sätt liksom leka med det här eller party droga det här överhuvudtaget, och det har varit väldigt viktigt för mig. Och jag har aldrig haft ett problem med amfetamin någonsin. Jag har aldrig tagit schack som andra har gjort. Men så att det jag upplevde var först att jag tog 30, tyckte det var jävla massa. Jag började med 20 faktiskt. Tyckte det var mycket, men det som hände mig att när det brann ut så trodde jag att nu träffar det mig. Nu blir jag lite stissig som andra droger kan göra. Men då fick jag fatta det att men det är när den är på väg ut. Så din kropp har bränt upp den. Så då behövde jag faktiskt höja min dos. Så sen landade jag på, då testade jag 50. Eller 40 blev det först. Det var lite samma sak där. Testade 60 för jag hade bara 30 eller 20 då. Så jag, testade jag 60. Det var lite för mycket. Nu är jag väl ner på 40-50. Mm. Och jag försöker tänka så. Och jag tänker att om det kommer från en sån som mig så kanske någon lyssnar inte extra. Att jag försöker tänka så för att man ska inte nöja sig med att men nu ska jag ta 60. Det är fortfarande amfetamin du tar varje dag. Så att jag försöker lära mig att liksom skjuta på det, men också hålla rutiner. Jag vet att det kommer vara att jag kommer jobba 5 dagar, men då tar jag de 5 dagar så att jag inte får någon swing.
Vad upplever du är den bästa effekten av din medicinering då?
Att jag får den där lilla andrummet. Jag känner verkligen att av mig själv gör jag saker aldrig liksom självmant gjort. Typ som att jag catchar mig själv stå och liksom skrubba diskon på insidan för att det är en fläkt där. Mm. Också en baksida jag märkt som andra har sagt till mig. Man kan ju bli man. Jag är ju lagd åt mani faktiskt. Du kan ju bli det utan att märka det om du har för hög dos. Mm. Vissa säger att man kan bli lite känslig. Det är ändå du går på är du medicinerad?
Inte just nu, men jag har gjort det i perioder.
Ja. Mm. Men då tycker jag att vissa blir känsliga, men det finns också de som påstår att men hjärnan får tid att balansera sig, vad det nu än betyder, så att nu börjar du inse grejer, så saker som du kanske inte har tagit tag i för det var så mycket annat i vägen blir nu klara för dig. Men typ så här beteenden eller saker du tycker om eller inte tycker om. Mm. Det är mycket klarare. Och det är en process i sig.
Den stora saken tycker jag personligen med min diagnos var att jag kunde förlåta mig själv för allt skit i barndomen.
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt.
Och vara lite snäll mot sig själva, att man gjorde så gott man kunde och man hade bara en diagnos som liksom folk inte ens kunde hjälpa en med då.
Det var synd om dig.
Och dig.
Och mig.
Ja, och oss exakt. Båda.
Ja, och det är svårt att säga det om sig själv. Mm. För att man har byggt upp den grejen också. Speciellt när man har vart problemet hela tiden.
Det är därför vi kan säga att det är synd om varann.
Ja, men det är synd om barnet som inte får hjälp. Så alla föräldrar där ute som har folk eller barn med ADHD exempelvis, eller ungdomar, vuxna, barn med ADHD, alltså det är inte ditt fel.
Nej. Okej, vi kör nästa ord då. Mm. Så mycket bättre.
Yes. Det var mitt första. Yes, älskar det.
Ditt break, kan man säga då?
Ja, alltså jag tror inte jag ser så, men det är absolut. Ja, det är klart. Alltså det är TV exposure liksom, så här, på ett sätt som jag aldrig haft. Och att det är också skumt att prata om hur folk uppfattar mig där, men det känns nu när jag har åkt ut och spelat att många hittade min personlighet där, och det är en komplimang tycker jag så här. För att jag var verkligen bara mig själv. Jag gick in i det programmet och det är en bucket list. Jag är liksom, det här jag sett förut, men jag har ju liksom suttit i fängelse och kollat på Så mycket bättre och bara fan, jag vill vara med där, och det är egentligen det jag vill göra, och det är så här, en allt som ledde mig hit, och så få vara med där och på det sättet och komma så nära dem jag kom nära, så att
vem kom du närmast?
Närmast är svårt att säga, men jag kom nära flera. Jag kom nära Seinabo. Vi är vänner idag från det. Louise, samma sak. Alltså jag kom nära alla, ska jag säga. Men och Arja. Dregen. Alltså Sofie P.O. Alltså alla de där. Den första vändan. Vi blev, för vi var nyktra också. Det är tydligen... Nu vill jag inte outa Så mycket bättre tidigare cast, men det är klart, det finns ju vin på bordet och det är så här, man sitter långa dagar, men jag har märkt att ingen drack. Och det är nog för att alla var lika fokuserade på att göra ett bra jobb, för att vi är nog party allihopa. Så det blev så att vi som är party, och det var nog ganska mycket ADHD runt bordet också, fick några nyktra kvällar tillsammans som man kanske inte får lika ofta ute i Stockholm.
Fan vad fint att höra. Ja. Det är ju mig glad som lever nykter.
Ja, du gör det.
Ja, Jag har varit helt nykter och drogfri i 10 år faktiskt.
Oj, gratulerar.
Tackar. Nej, men det är fint att höra, för att man har ju hört så mycket historier om vilket jävla fylleslag det är ofta där ju. Mm. Så det är skönt att det bara följer sig så av en slump att ni valde att vara i stunden nyktra, ja, och att ni inte påverkade varandra, att bara vara så.
Nej, och jag kul att säga det. Och det var verkligen så, det var inte uttalat.
Nej.
Jag tänkte, jag ska inte dricka. För att jag vet också att, och då hade jag inte medicin eller diagnos. Och då är det ofta så här, dricker du en så blir det fler. Mm. Och så jag gjorde nolltolerans på mig själv. Jag kanske sippade på något vin till något kött för att smak, men det var verkligen, och för att min röst håller bättre. Och jag blir mer nervös av att bli påverkad än att vara nykter. Så det var min anledning, men så märkte jag att ingen annan gjorde det. Och jag gillar att vara i sammanhang där folk... Ja, det behövs inte alls ses, men där folk som man märker är lite party och liksom har levt livet på det sättet. Du vet, alla vi kan ju säga, som har levt och haft missbruk på olika sätt och liksom mått dåligt och alla de här grejerna som kommer, vet ju också till exempel att man ska verkligen inte pusha någon annan till det. Men jag vill verkligen inte vara dåliga inflytandet på någon, för jag vet hur det är. Jag blir lack på folk som inte fattar idag, nu när jag är vuxen och är verkligen med och inte, jag dricker knappt någon, alltså inte gör någonting typ annat än det, alltså jobbar och allt det här. Så kan jag bli riktigt förbannad när folk inte fattar, det är festkompisar. Så säger, men vad fan, så här, lite så här, men kom igen då, vi går och dricker. Så här, det är i min bok elakt bland folk som uttalat. Mm. Och det kändes, och det här har inte vi pratat om, men det kändes som att då peppar man ju varandra att man kan lika gärna skita i det då. Och sen finns det ju de som dricker ett glas vin eller två, funkar bra för dem, eller blir fulla och det funkar också bra för dem. Men ja, det kändes som att vi alla bara ville fokusera på den där grejen, och för mig var det jävligt nice, för att jag gick då lätt på trigger. Så
vad kände du när du fick frågan om att vara med?
Oh, jag jublade. Det var verkligen en av de största bucket lists upp till den punkten än idag. Älskar formatet, älskar programmet. Det är en ära att få vara med. Det är också, det var under programmet så var det, vem ska få en hit och lära? Jag sket fullständigt i allt det. Även när jag gjorde låtarna, eller jag älskade upplevelsen.
Jag tänker att vi kan ta den punkten då, eftersom vi ändå snuddar vid det nu. Hur ser det ut med alkohol och droger idag?
Alltså det är normalt. Alltså droger tar jag inte, jag kan inte typ.
Inte ens gräs längre?
Alltså för det första är det olagligt. Alltså nu ser jag så här, är jag i New York och inte kommer hem på ett tag, så att det finns i min kropp i Sverige for the record, absolut. Absolut kan jag röka gräs. Men det är så pass olagligt i det här landet att de skrämmer folk som brukar och missbrukar att hamna i fängelse. Och det är en punkt i sig man skulle kunna prata om, för att det tror jag inte hjälper någon missbrukare att hamna i fängelse. Jag kan lika gärna säga, för om de gör som de hade gjort i New York så hade man kunnat ha haft massa skattemedel tillbaks för att hjälpa missbrukare. Så där hade jag absolut kunnat röka lite gräs om det var så att jag var clean när jag kom hem. Men sprit och andra sorts droger, det går typ inte längre. Så jag mår inte bättre av det. Jag vet direkt att det här är inte bra för mig. Jag får inte samma effekt. Och euforin av allt jag åstadkommer just nu och får vara med om. Det var faktiskt en gång i somras då vi hade 3 spelningar i rad, och spelning 2 någonstans i Växjö, så ja, men då gick vi ut och så drack vi liksom shots och så här. För det är inte så att jag nolltolerans, men jag gjorde det, och så vaknade jag upp dagen efter bakis och så här, lite hes och lite irriterad, för jag ska spela ikväll igen, och hade inte samma energi. Och sen var det en till i gänget som också gjorde det, och vi kollade på, fan, det här är ju inte lika nice som om vi hade varit nykter gjort det, för den euforin man får av publik är något annat. Så det i sig har hjälpt mig enormt. Turnerandet. Många tror att det ska förstöra en. Men det ger mig rutin. Det ger mig, jag ska sova, jag måste ta hand om min röst, jag måste ta hand om min kropp. Jag väntar så här länge, och jag har inte tid. Så att jag, det har faktiskt hjälpt mig så fan att få anledning till varför man inte ska slösa sin tid och dricka sprit.
Mm. När var det som värst med alkohol och droger och hur såg det ut då?
Alltså det har varit säkert några perioder. Alltså alkohol och droger, alltså det, jag har varit gräsrökare främst. Mm. Det har varit min grej.
Mm.
Och sprit, mm. Det är de. Sen, jag ska inte sticka en stol med absolut partydroger och alla olika former har tillkommit. Men det har ju varit i början när jag flyttade till Stockholm. För att den här stan är, kan jag väl säga, kanske en av Europas knarkigaste städer. Typ. Mm. Men det var väl alltså, i perioden när jag just kom hit innan all musikbransch. Och när jag var typ 14-15 år, då söp, alltså från 13 till 15-16 så söp jag ju veckovis flera gånger, alltså så för att det var vad man gjorde. Mm. Smuggelsprit, sålde den, mm. liksom höll igång, drack själv till slut. Alltså alla alkoholistbeteende som finns i ung ålder, det var 100% självmedicinering. Tills jag faktiskt hittade gräs och slutade dricka. Så att jag vet att det är många som ser ner på det, finns stigma och massa konstiga tankar om det. För mig var det bra då, sen åkte jag in för samma sak, mm. lång historia. Jag hade gått och forskat på och det liksom kunde vara medicinskt på något sätt, så tror jag att det hade kunnat vara ett alternativ. Och det står jag fast för, även om jag inte kan göra det i Sverige.
Nej.
Men det var när jag hittade gräs som jag slutade dricka sprit, och det hjälpte mig.
Mm. Men vi kan ju ta den punkten då, när du ändå snuddar vid den. Mm. Tiden i fängelse.
Ja, men det var annorlunda. Alltså jag levde för dagen. Jag hade levt för dagen i så pass många år. Så när den där skiten hände, det var typ, jag gick ju ut och, eller jag gick och sa att jag var någon jävla kurir. Och så gick så att nyheterna ut med det i samband med Så mycket bättre. Men det här jag kan ju säga, det är absolut att det var en vals. Alltså, så här, jag kommer från det här, jag växte upp i det, det har alltid funnits runt mig, så att saker hände som gjorde att jag var på fel plats vid fel tillfälle och behövde säga att det var, alltså att det bara, att förstår du, så att jag gick ju liksom, det var ju aldrig att, jag kände mig aldrig som att någonsin som, okej, fängelse är, det kan hända. Det kände jag aldrig, för att jag ville göra musik. Så att när jag åkte in i fängelse, det var så här, right, hur löser jag det här? För att jag är inte den. Så. Men för att svara på din fråga, det var bra för mig. Det var ganska, alltså det var ganska mycket softare än vad man kunde tro. Och jag tänkte, det här är då. Så att det fanns ju inte en massa mördare och kids och så här, alltså konstiga saker som har hänt på senaste 10-15 år sedan på samma sätt. Så att jag vet inte hur det är idag. Men då var det ju lite så här att folk var där, de ville bara göra sitt straff. Jag hoppas att det är så idag också. Folk vill göra sitt straff, de pallar inte tjafs, de vill komma ut. Och man vill ha en någorlunda okej dag. Så man går och spelar badminton, man spelar volleyboll, mycket tv-spel, spelade mycket GameCube, Zelda, jag älskar Zelda, satt där med riktigt tuffa grabbar och spelade Zelda och Mario Kart liksom. Faktiskt en rolig grej var att i det, jag gillar de kontrasterna, tuffa killar som spelar Mario Kart till exempel, att i det där inne så insåg jag också att det var den här musiken jag ville göra, och undermedvetet att jag ville göra låtar som fick vuxna män, speciellt kåkfarare, och typ känner känslor och gråta. Och det är vad mina skivor har nu formats till. Och det insåg jag långt efter jag suttit in. Men det var nice på sitt sätt. Det var bra för mig.
Men vad åkte du in för?
Cannabis.
Innehav?
Ja, innehav.
Var det 7 månader eller?
Jag fick 11 månader.
Ja.
Vad gör man? 8. Jag har suttit täktad också så här. Så att det är så, jag har jättedåligt tidsperspektiv, men ja, men det är ungefär runt 8 månader effektivt du gör. 7-8 månader och sånt där. Men också, hur gammal var jag? 22-23 något sånt. Och det var ju bara att gå in och göra det. Det var liksom, det var, jag hade ju inget annat förutom min familj som egentligen höll mig någonstans. Så att det kickade väl in någon form av livsinstinkt att man liksom ska, och för folk, jag hoppas att ni inte hamnade där, men jag gjorde några grejer, det här kom direkt från min pappas principer som har överförts och blivit mina. Lånade ingenting av någon, Jag kritade inga cig, jag kritade ingenting. Spelade aldrig spel, kortspel, om någonting. Inte ens på skoj. Och jag är lagd så att jag drar hålla gränser vid vissa saker för att markera att jag inte pratade aldrig om någon heller. Så fort någon började hålla på och snacka om så här, I'm grabbar, jag har en grej. Jag bara, hej, jag är musiker. Jag gömde mig mycket bakom musikergrejen. Och vilket är det jag är. Så att jag tror också att jag livade upp mycket stämningen med musik. Och det i sig tror jag i fängelse är en väldigt positiv grej. För det finns inte så mycket positiva stämningar att hitta. Liksom. Mm.
Nästa då tar vi Bullerbyn är död.
Ja, det är det.
Shit, vilken viral grej det blev. Framförallt på TikTok. Det var helt sjukt. Varenda jävla kid bara dansade och mimade till den.
Det är helt sjukt att det blev stämt. Man kan ju aldrig veta. Det är ett praktiskt exempel på att man aldrig kan veta vilken låt eller timing. Och TikTok och blev ju sitt eget liv. Och musikbranschen är annorlunda från dag till dag. Men jag hade aldrig fått någon så här viral grej på det där sättet innan. För när jag producerade fanns inte TikTok, men det var allt med Bullerbyn är väldigt surreal. Både jätteglad för den, men också med tanke på att det här med Örebro hände kort efter det. Och att det var sån sjuk timing att det liksom var som att, och folk tog åt sig som att det var skriven för det.
Just det, alla trodde det.
Ja, men den kom ju innan. Jag skrev den 1,5-2 år innan. Det jag egentligen tänkte när jag skrev den, självklart det är uppenbara om klyftorna och klasskillnader och såna här grejer. Men det roliga var ju när jag hittade Kanon hälsa Astrid Lindgren att Bullerbyn är död. Det var så kraftig rad för mig själv att jag vet, älskar Astrid Lindgren, du vet, det är ju liksom det är ju svenska, vad man kallar det, folk, alltså hjärtat,
folksjälen
liksom, som man rör då, och Bullerbyn liksom från hennes berättelser. Hon påminner också energimässigt om min mormor på något skumt sätt. Så att jag alltid haft en grej, så när jag säger, kan hon hälsa sig, det är liksom det är med vördnad när jag pratar om Astrid Lindgren, men att hälsa henne att Bullerbyn är död är så kraftigt, tyckte jag. Och då förde mig vidare när jag, okej, nu är vi här, och så fick vi in, jag vill leva, okej, nu är vi inne på någonting som jag vet kommer skava, och jag gillar ju sån musik som känns. Och jag är ju svensk, men blir nästan aldrig behandlad som en, om du förstår vad jag menar. Och det mellanförskapet är många som kan relatera till, och det är, nu är jag vuxen, så att nu kan jag prata för mig. Det är de tankarna jag kände när jag skrev den. Och så tänkte jag, okej, kom jag fram till att kan någon hälsa Olof Palme att trygga Sverige ett minne blott. Och kan någon hälsa Anna Linda att Bullerbyn är död. När senast sa man Palmes namn i en svensk låt? Och när sa någon någonting? Tänkte jag då. Mm. Och det är ju några år sedan då. Och sen, har Anna Lind någonsin nämnts? Exakt. Så här. Och om det har gjort det, shout out till er. Men, och för att, och det är frispråk om, och det, när man får folk som lyssnar på en, ska man egentligen snacka religion eller politik, men det här landet, det har gått så fort att, du vet, jag är inte partipolitisk, men jag vuxit, det är det jag menar med att jag saknar det gamla Sverige, alltså det gamla, och det är helt förstört, och det enda jag kommer tillbaka till, det kanske ligger i min natur eftersom, alltså det är så många kom hit, är att jag ville börja peka lite på de grejerna för att, inte provocera men påminna. Och det var egentligen min grej, och så kommer det den timingen att det är, liksom, det är så mycket som händer innan dess, men också att det händer blev liksom sista droppen för många. Och det är en ära och det är ett ansvar, känner jag, att få en sån låt. Så jag brukar inte visa att det är en etta liksom, och det är topplistor och sådär, och det är jag jätteglad för. Men det är den här låten för mig större än så, och när jag åker ut och spelar så har det blivit en helt annan grej. Jag försöker uppmana folk med kärlek, de gamla nyckelorden som säger solidaritet, som ligger absolut åt vänster, men världen ändå så mycket, så det handlar egentligen om gilla folk eller inte gilla folk. För mig
Det är så intressant att folk tror att du skrev låten om Örebrodådet när botten släpps samtidigt. Tänker folk så här, att du skriver en låt på 3 timmar då?
Ja, att skivbolaget bara, ja, ut med den. Det är så här, nej, det är så här, det är, shout out till DJ Sleepy, Patrik Elofsson som är min A&R. Som faktiskt valde den ur en hög med massa låtar. Och jag var så här, Sure, för att jag älskar det konceptet och jag står för det och jag tycker ju allt det.
Mm.
Men så finns ju haters som, det var någon, jag har sett så många grejer. Det, varenda troll som är du vet, jag vill säga nazist.
Det kan du säga.
Absolut, eller rasist. Ja. Dök ju upp och tyckte att jag inte ska, och också att jag var i Carina Bergfeldt och sa att jag är svensk. Mm. Men mycket det jag sa där också märkte jag i samband. För det var ju typ samma dag eller något sånt här som den kom ut. Och sen kom det, så då hittade ju folk på det där. Och det jag sa där var ju typ, jag är svensk, jag vill uppmana sådana som mig att känna sig svensk. Och så, det pratade jag om där. Och det rörde om mig lite för många märkte jag. Så att då var det många som var så här. Jag har sett alla sjuka teorier som folk vill sprida så här. Jag har hört att Simon var inblandad så jätte, de sjukaste grejerna. Så i början så blockade jag typ 2000 pers på en månad. Så här, för att jag var inte van. Men sen bara, nej, sen insåg jag också att 95% av folk som i alla fall hör av sig till mig inte känns så. Och det gav mig oväntat hopp i mänsklighet nästan, och så allt det här som jag menar att Sverige är för mig, kärlek och så här, öppenhet och så här, egentligen att ta emot och liksom solidaritet. Sen när man använder sådana ord så blir folk också rädda, men så då slutade jag bry mig, så nu då garvar jag åt dem här. Men jag fick höra alla sjuka teorier om att jag hade planerat det här för att lalala, för att jag skulle få en ett, alltså så här, och det är så farfetch att de får gärna tycka det, men det är fortfarande sjukt timing, och jag är jätteglad att så många människor har fått, med mig inkluderad, ändå att det är en lås som vi liksom kan enas om att tycka något, att det känns fel var utvecklingen håller på att gå. Jag vill bara förklara mig, för att det finns ju folk som tänker så.
Ja, det är klart.
Så vi kan bara snacka om det. Så att för mig är jag en vanlig person. Jag kände att jag behövde åka till Örebro dock. Med tanke på den slösning, det gjorde jag med min pappa och min barndomsvän, just för att bidra som vilken människa som helst. Mer än så kunde jag inte göra. Och än idag, ett år senare snart är det ju, så det har inte blivit bättre någonstans. Och det är nästan så, pratar vi ens om Örebro idag? Nej, så att det kan väl vara bra att nämna det i samband med den här låten. Det är det jag menar, det går så fort och det blir så mycket och det sägs så konstiga saker att vara politiker och de är så konstiga mot varandra, så att den här låten blir för mig och verkar vara för många blir bara mer och mer aktuell, och det stör mig på ett sätt. Så att det är det jag menar med att just den här låten, även om den har gått bäst av alla mina låtar hittills, så ser jag verkligen inte den som en sånggrej. Och jag är lagd åt det känsliga liksom. Så att det här är större än mig, och jag är glad att jag fick vara en del av den låten mer.
Jocke Berg.
Min broder. Ja, men det sa jag. Min broder, jo men wow. Jocke Berg, att få jobba med Jocke Berg. Jag är liksom på Kent sedan jag var liten. Att få att lyssna på Kent där jag kommer från, det krävs lite så här ryggrad. Har jag insett i efterhand. Och att sen få jobba med han efter allt. Och vi har gjort flera grejer. Och ens känna att, ja, men, att vi polare liksom, är stort. Och
alltså det finns ju typ ingen svensk artist med mer integritet än honom.
Nej.
Han skulle aldrig göra så mycket bättre. Han är ju verkligen så här, han gör ju inga intervjuer. Han har inte gjort någon podd liksom. Nej. Så att då sitta och jobba med honom och hänga med honom privat, jag tror många är nyfikna på hur han är privat.
Därför jag får den frågan ganska ofta. Inte, det är okej, vi kan ta det här också, men jag får den frågan ganska ofta. Och i och med att han är privat. Alltså, inte bara här och nu, utan jag känner att så här, det är inte min sak att säga.
Nej.
Men jag kan säga min uppfattning, att jag tycker han är skitsoft. Jag tror att det är mer det, att det är en vanlig människa som har absolut haft ofantlig framgång och är lätt absolut en av de bästa textförfattarna vi har någonsin haft och har i det här landet på svenska. Främst eller generellt. Så att liksom, och när man uttrycker sig som han gör, och vi artister generellt, och just låtskrivare, vi sätter ju ord på det här, och han är absolut en låtskrivare och musiker och producent, så behöver man ha lite lugn och ro. Lite, ju större du blir, ju mer folk som bryr sig, desto mer privatliv måste du ha. Och det är så jag ser det. Så att han är soft, det är liksom inget konstigt med honom. Så folk, så här, folk tror, det finns så många skrönor om honom, det är bara coolt. Och det är en ära att ens få känna att jag får en access till att liksom hänga med en man som är så selektiv. Men han är skitsoft, det är som en stjärnlirare, jag spelar gitarr, sjunger, skriver låtar, enkel process. Alltså det har varit enklare att jobba med Jocke Berg än många. Så för att han bryr sig om det. Och det kan jag säga, han bryr sig så jävla mycket om det han gör. Och ja, nu kanske jag skapar lite trubbel för det, Jocke, men han gör så mycket låtar. Han gör så mycket låtar än idag att folk skulle nog inte tro. Och det är bara vad jag har sett. Så all världen respekt till Jocke Berg, både som polare och också vad han är. Och jag har liksom stått och kollat på Kent på Hultsfred när jag var 17. Liksom.
Nej, men alltså det är ju, han är fan störst.
Ja.
Alltså jag var på återföreningsgiggen där i,
ja, det var det.
På Tele2.
Ja, ja, jag med.
Ett av giggen med min morsa. Vi har delat Kent-intresset.
Ja, fan, coolt.
Och det var ju bara så här, du vet, att liksom, det var väl det här 25 låtar och varenda jävla låt är en banger.
Ja, jag vet.
Det är helt sjukt alltså.
Ja, det är helt sjukt faktiskt.
Vilken jävla kreativt geni alltså.
Ja, men det är han verkligen. Och nu känner jag inte resten av bandet. Så att jag vill inte ta ifrån ifall om någon av dem. Eller det är klart att de också har varit inblandade i Kent. Men texter är ju min grej. Och det var helt sjukt faktiskt. Så jag satt där första gigget där. Och där blir man ju lite barnsligt. Det händer mig inte ofta, men jag var så här, fan vad sjukt att jag gjort en låt med Jocke Berg. Det är inte många som har det.
Nej,
eller.
Nej. Han är väldigt selektiv med det.
Jag tror vi är några stycken bara som har fått släppa en låt med Jocke Berg som på liksom. Jag vill inte räkna, men jag är glad över det.
Ja, det ska du fan, det ska du ha.
Ja, tack.
Hur är du i relationer? För att om vi ska vara helt ärliga.
Eller dem.
Nej, men både och, tänkte jag. Alltså, om vi ska vara helt transparenta och ärliga, så är ju kanske inte direkt ADHD och relationer är ju också ganska svårt.
Ja, men jo, så är det ju. Det ska bli kul att skaffa en relation nu när jag liksom har blivit lite lugnare inser jag.
För du är singel nu?
Jag är singel nu. Nu när du säger det så inser jag att jag dejtar ingen speciell just nu, eller kanske jag gör, men vet. Men att jag börjar bli äldre, så att jag börjar väl luta mot att känna att men kan du börja tänka på att skaffa mig någon, alltså våga göra det igen. Men jag så visst, ADHD gör jag mycket, och jag brukar en osäkerhet jag har förknippat med ADHD i relationer är att få se hur länge de pallar. Få se hur länge de orkar med mig. Få se hur länge de, tills de tycker jag är jobbig. Eller
testa
så
gränserna lite.
Och det gör man ju då. Och det har ju varit, så har jag varit mycket när jag var yngre. Okej, men då ska jag visa mitt värsta. Så att om de klarar det, då kan jag visa mitt bästa. Typ, så. Och det är helt bakvänt. Så ännu en gång, inte mitt eller vårt fel, för att det är liksom, vi har inte fått tools till det. Men det är klart att det varit så. Med ADHD leder ju så många grejer. Och sen det. Men jag är förhållande. Jag vill tänka att jag är fett kärleksfull. Jag vill vara pussig och kramig och så här. Ytterligare en osäkerhet är att, eller inte längre faktiskt, det är därför jag kan prata om det, men som jag har gått med, och det kanske dyker upp ibland, men jag har haft en känsla att många har en uppfattning, även långt innan jag det här artisteriet, att jag är en annan person än vad jag är. Alltså på utseende, basig röst och ja, dampig och lite hetsig till och från och så, och skägg och fan. Och jag ser mig inte så, men jag har får den uppfattningen ofta. Och sen när man då träffar någon och så här, nördig och så här, kramig och vill vara gullig med någon, det vill ju vara, och det kommer jag alltid vara, för att så är jag. Jag mår bra av det. Men man har märkt att vissa kanske vill vara med en cooling. Och så får de det ibland, men hemma bara med min tjej vill jag inte vara cool.
De vill vara med ODZ kanske?
Nej, men ODZ, shoutout till ODZ. ODZ är mina riktiga vänner och de ODZ är coola, men de är också gulliga.
Ja, men vad jag menar att de ses nog som coola.
Ja, men det är nog samma. Där, de har nog, utan att prata för dem, de har nog liknande problem. Nu har båda, eller jag vet faktiskt inte, jag har inte uppdaterat mig, men, men, nej, men de lär ha samma sak. För att jag känner dem och de är snälla killar med solglasögon. Men ja, så att jag i förhållande skulle kunna säga att jag vill vara mysig. Jag vill kunna vara mig själv helt öppen. Och jag vill att min respektive också skulle kunna vara det. Drömmen är att man ska kunna bygga varandra och liksom förstå varandra, förståelse.
Du, Simon, bra jobbat i associationsleken.
Oj, tog det en timme?
Ja, nästan.
Så är det.
Ja, men vi är strax i mål.
All right.
Men vi ska damma av lite snabbfrågor innan vi signar ut.
Jag har ingen stress.
Nej, bra.
Jag ska vara på TV4 klockan 6. I talande stund är den 12.34.
Då snackar vi 3 timmar till då.
Alltså, ja, det är den här takten. Så. Du är grym på ditt jobb.
Tack, detsamma. Snabbfrågor, paradrätt.
Oj, jag brukar fråga folk the entry question när de säger att de gillar att laga mat. Jag tror inte jag har någon paradrätt. Och om det är det så är det några enkla grejer. Jag är trots allt italienare också. Så jag gillar enkla grejer. Så att det måste vara någon pastarätt eller fan. Jag har min halloumi smashburgare som är väldigt speciell. Det är inget coolt mer än annat att den är speciell och den funkar. Jag gillar att göra enkla grejer, pastarätter.
Vad missbrukar du?
Tid. Nej, det är fel ord. Jo, men det gör jag. Mitt jobb.
Snus kanske?
Alltså, nej, jag missbrukar. Jag har snus nu för att jag är nikotinist. Men jag gillar typ snus.
Godis?
Ja, socker är absolut missbrukat. Det här var ett återfall, det du såg nyss med den här godispåsen. För att jag kunde inte hjälpa den. Det är ganska liten. Ja. Också,
vänta, jag ska läsa.
Knatter heter de. De är så här små.
Du undrar in med halva käften full av godis.
Ja, men det,
inte mer nu.
Kolla här. Jag ska hjälpa er här på mikrofonen.
Vet du hur mycket lyssnarna hatar sånt där? När folk smaskar mikrofoner.
Men smaskar ju inte.
Nej.
Men i alla fall. Knatter växte jag upp på, för det var de här små gula och röda och gröna godiserna som man trodde att man fick mer för pengarna om man köpte dem. Så det är lite det.
Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon?
Tala av lägenheter och lån för familjen.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Mitt temperament på gott och ont.
Ångesttrigger.
Döden för andra.
När grät du senast?
När grät jag? Ja. Jag måste varit... men det är inte så länge sedan. Det är... Vad blir det? Vad är det för dag idag? Det är torsdagen. Tisdag.
Onsdag.
Förra tisdag.
Vad händer då?
Nej, det var en jävligt... det var en väldigt djup diskussion med en anhörig som behövde tas. Och jag är känslig.
Vad lägger du mest pengar på? Godis.
Nej, verkligen inte. Nu låter det som jag har problem med godis. Faktiskt, jag har slutat med socker ganska rejält.
Ja.
Och gått ner ganska mycket vikt av det. Så sluta med socker här uppe, det är bara droger.
Men det är också lättare att lägga av med socker med Elvanse.
Ja, exakt. Men typ nu kunde jag inte undgå dem. Men ibland är det bra när man mycket gör att bara peppa sig med lite, lite doping. Så. Men nej, vad jag lägger mest pengar på. Jag tänkte säga... Hyror, men det är intressant. Jag lägger nog mest... Alltså mest privata skojpengar. Och så här, bränna på onödiga saker pengar. Lägger lätt på tv-spel. Alltså lätt.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Alltså, jag har jättesvårt alltid att prata om bilden om mig från mig. För det känns det lopetentiöst. Men... Jag tror mina kompisar tycker att jag är lojal och omtänksam, om man får lägga det i samma. Också jävligt driven, tror jag att många tänker.
Och offentliga bilden då?
Galen. Nej, jag ska, nej men jag vet faktiskt inte. Den är mycket svårare för mig. Jag har fortfarande, jag glömmer fortfarande att folk kanske känner igen mig och att de har en bild av mig. Men känslig kan jag tänka mig. Känslig och rak.
Och poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Krig, död, mord.
Krig, död, mord. Vi är i mål, Simon.
Jag får väga upp de där sista orden. Tack Gud för att ytterligare och för att vi här och nu försöker må så bra som möjligt. Och den energin vill jag sprida och lämna lyssnare med. Tack. Och tack för att jag fick komma hit.
Ja, det är roligare att avsluta en podd så än att säga krig, död och mord.
Så nu ser vi igen. Tack Gud.
Tack Gud.
Tack för en ytterligare dag och tack för att vi kom hit.
Och tack för ett fint möte.
Tackar.
Puss och kram.
Puss och kram. Nemo är en kärlek.